Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 275. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej.
God dag, god dag.
Hallå.
Vi har nu samlats i studion och då kan vi passa på att be lite om ursäkt för den ljudkvalitet som har rått under de senaste veckorna. Det är trots våra stora ansträngningar och ansträngningar från andra som kan betydligt mer om det här än vad vi kan, så har vi inte riktigt fått rätt på det. Men nu sitter vi här samlade och det känns bra på flera sätt. Sen kan man ju tycka att det kanske kan kännas lite futtigt att prata om fotboll när det pågår krig i Europa, men det är ju kanske ändå så att liksom dystra nyheter från omvärlden gör de här kryddorna i tillvaron lite extra viktiga också. Och faktiskt så är det ju så att det finns kopplingar mellan det som händer i och runt Ukraina och Malmö FF. Det blir lite mer om det senare i detta avsnittet, tänker jag. Men först så ska vi prata om Svenska Cupen, om de matcher som MFF har spelat och gruppfinalen mot Värnamo som kommer. Malmö FF har ju vunnit båda sina matcher, hemma mot Gais och borta mot Ängelholm med 5-1. Men det är ju matcher som har sett ut på lite olika sätt. Vad döljer sig bakom siffrorna, Max? Lite snabbt.
Enkel fråga.
Ja.
Ja, men man kan väl säga så här att det är ju lite olika ansikten på matcher och halvlekar i det här fallet. Kanske rent av första halvlek mot Gais hemma var ju väldigt kul och underhållande, och det var väl mycket, oavsett motstånd, så var det väl de, mycket av de mönster som man kanske hoppas se av Malmö FF där. Att andra, alltså med ett snabbt anfallsspel, kvickt avslut, kreativitet och en Birmancevic i hög form. Sen att andra halvlek skiftar karaktär lite grann är ju ganska naturligt. Det är liksom allt annat är orimligt. Sen då matchen mot Ängelholm blev ju ganska märklig, för att där speglar ju, tycker inte jag, 5-1 resultatet matchen överhuvudtaget. Jag tycker att Malmö var ganska illa ute. Jag tycker att första halvlek såg ut sådär som försäsongsmatcher och cupmatcher har haft en tendens att se ut ibland. Oroande. Tyckte inte det var särskilt väl fungerande. Sen sker det konstiga när, då hade ju MFF redan ledning, men när Adi Nalic blir utvisad, så är det precis som att Ängelholms krafter samtidigt tar slut och Malmö gör några enkla mål. Ängelholm har haft en jättechans till, men det var liksom mer en konstig match. Svår att analysera, tycker jag.
Men när, så här, tycker du att det var liksom, gav det vibbar av förra årets cupspel?
Första halvlek tycker jag gjorde det. Där man dessutom då bjuder på stora misstag bakåt. Det kommer vi kanske återkomma till, men om man ska ta det redan nu, så tycker jag då att även om Niklas Moisander är inblandad i det målet som Ängelholm gör, så är det återigen Chalush.
Vi
måste lära oss det här
riktigt. Vi får ta en kurs i
Nej, men som är involverad på ett sätt som jag tycker man måste börja fundera kring hans vad ska vi säga, status i laget. Dels så är han väldigt passiv i målet, och dels ställer han ju där Johan Dahlin i en annan situation där Dahlin mycket väl kunde blivit illa skadad. Men vi kanske återkommer i ämnet. Det var ett litet sidospår där. Men
det kan vi säkert göra. Trots de här resultaten då, så känns det som att Milos Milojevic förväntar sig mer av laget insatsmässigt. Vad tror du att det han saknar, Fredrik?
Jag tror delvis att han säger så här, det tror jag har till den allra, allra största delen en taktisk bakgrund. Det här för att han vill ha ett lag som är fortsatt hungrigt och vill framåt. Det finns ju liksom en fara i att kolla på målskillnaden 10-2 och poängkolumnen 6 poäng då, bästa möjliga. Och liksom slå sig till ro och känna att det här är bra, dels för den avslutande gruppmatchen mot Värnamo, men även på ett längre sikt har ju cupgruppspelet och de följande kvartsfinalen och semifinalen från 2018 i någorlunda färskt minne, då MFF liksom stormade igenom cupen till stor del och såg riktigt imponerande ut, och man verkar någonstans vara lite nöjda, man var regerande mästare och nu hade man liksom tagit sig till finalen i Svenska cupen och sen så börjar ju Allsvenskan. Den våren blev ju kaosartad på många sätt liksom, och det gäller liksom hela tiden ha en framåtrörelse, och det är ett lag ifrån Division 1 och ett lag från Superettan som Malmö FF har mött, och det ska man alltid komma ihåg liksom, i de här lägena.
Men det är ju ändå jag tänker på kommunikationsstrategin här, för att det finns ju, känns ju som att om man tittar bakåt över de senaste åren så finns det ju kanske mer än en MFF-tränare som ändå, om man nu hade de här synpunkterna på spelet, hade föredragit att ta det internt och istället utåt kommunicera de mycket lyckade resultaten.
Alltså, Milos Milojevic har ju en smekmånad i den här podden tack vare att han faktiskt säger någonting som är intressant att lyssna på. Alltså, Milojevic kunde ju förstås kommit in efter Gais-matchen med ett statistikpapper där han liksom kunde peka på de här sakerna, som att MFF hade enormt mycket anfall, man slog enormt många passningar, man hade ett enormt lyckat pressspel. Men istället så liksom lyfta fram Birmasevic 3 mål och en assist då, men istället så väljer han att säga att han vill, ja, liksom, de måste bli ännu bättre, Birmasevic måste bli ännu bättre, han får inte falla ur matcherna och så, och det är ju vaket liksom, och det är ju egentligen inte speciellt kontroversiellt, han säger ju bara det som alla ser. Birmasevic höst i framförallt Allsvenskan då var ju ingen höjdare, han hade en enorm sommar och sen så blev han uttagen i landslaget. Det är svårt att säga om det steg åt honom åt huvudet, men han är ung och det gick väldigt fort på en kort tid. Det liksom blev något slags bakslag där som förmodligen hade ganska mycket med det mentala att göra. Och nu jobbar han för att få upp Birmasevic på en högre och jämnare nivå. Det är ju helt rätt, och det är ju inget man behöver hålla hemligt, tycker jag i alla fall.
Sen vet jag inte, men det tar tid innan man lär känna hur han fungerar, Milojevic. Men man kan ju vända på steken också och säga att det kanske är lättare att vara tuff mot laget när man har vunnit med 5-1 än när man har förlorat. Alltså det är lättare att begära mer av dem. Så att, vi får väl se när förlusterna kommer så småningom här. Tänk redan, om det skulle hända något mot Värnamo, liksom hur han agerar då, om han försvarar laget då eller hur är tuff mot det. Sen tycker jag det som Fredrik är inne på, att alltså det är ju så förlegat här också att inte våga säga sanningar som alla människor ser. Malmö-publiken och Malmös supportrar har vi tjatat om många gånger, är faktiskt ganska kunniga eller väldigt kunniga i många fall. Och när man ser det uppenbara så tycker jag att en tränare måste vara ärlig och tydlig med det och inte gömma sig bakom statistikpapper.
Det är ju som sagt lite svårt att dra långtgående slutsatser av de här två matcherna vad gäller MFFs kollektiva spel, eftersom motståndet ändå på pappret är ganska, ja, även resultatmässigt underlägset. Men om man tittar på ett mer individuellt plan, Max, finns det någon spelare som har överraskat på dig i de här två matcherna?
Ja, överraskat. Om man får plocka in 2 namn istället för 1. Kan man få dispens för detta?
Du kan börja, ja. Nej, vill du ta dem som paket så gör det.
Ja, för det är lite olika. Jag menar, egentligen så kan jag inte tycka att Veljko Birmancevic, att hans insatser är överraskande så att säga. Men jag tycker ändå man måste lyfta hans 3 mål och hans väldigt fina frispark sen mot Ängelholm också. Alltså det är individuella insatser som ofta avgör fotbollsmatcher, och där tycker jag att han gjorde saker som lovar gott inför fortsättningen. Och Även om jag tycker att han har tappat lite sitt utmaningsspel en mot en i sammanhanget samtidigt. Men ändå så tycker jag att hans avgörande insatser där bådar gott. Sen måste jag lyfta en ung spelare och det är Hugo Larsson. Det är alltid farligt att lyfta någon ung för tidigt, men det är ju också en signal från Milosevic att han valde att satsa på honom från start mot Ängelholm. Att här är någonting som går väldigt fort just nu. En kille med speed i fötterna och bra passningar, passningsspel framåt. En klart spännande karaktär som liksom, jag ska inte säga att han kommer från ingenstans, men det går ju väldigt, väldigt fort. Det är klart att det är lätt att liksom jämföra med Mattias Svanberg, men man ska inte göra det. Men det är liksom här är liksom ett läge där någonting kan hända. Och det tycker jag var det mest spännande i de matcherna.
Och så, det är alltid svårt, nu är en central mittfältare då, det är alltid svårt att jämföra vad MFF vill ha, en balansspelare, en offensiv mittfältare. Men det är ju intressant att han, alltså att han går före Amel Mojanic, David Edvardsson och Sebastian Anasi i den kön mot Ängelholm. Det är lite, man ska väl inte värdera det som möjligt. Han är ju en annan spelartyp än Sebastian Anasi, och Sebastian Anasi är ju fortfarande längre fram, det handlar inte om det. Men det är ändå, det är intressant tycker jag bara. Sen tänkte jag på Birma Sevic också, som vi lyft så mycket. En intressant aspekt där är ju att han avskyr konstgräs. Han vill inte spela på det. Han tycker inte om det. Så att, han har ändå presterat. Han har presterat
han
på
som så många andra.
Ja, exakt. Tre här inne i alla fall. Men, det är inte bara på de här matcherna utan även på träningar. Efter att ha sett lite loj ut tyckte jag i januari på träningar, så har han liksom... Alltså han glänser ju, han är ju otroligt skicklig på de flesta. Det är egentligen bara Anders Christiansen som liksom rent tekniskt och hur man ska säga prestationsmässigt på träningarna som verkligen kan mäta sig med honom. Och det känns ju som, just nu så står ju han en bra bit före Sören Rex i kön där för den här vänster ytterrollen. Sen så kan mycket hända, Sören Rex är liksom... behöver kanske lite mer tid på sig för att komma upp i full kraft, och han har ju också en pålitlig poänggörare, Sören Rex. Alltså han har väldigt sällan långa svackor och sådär. Så att det är kanske ett mer pålitligt val i nuläget. Men ja, allt talar för att Birman Sevic får någon riktig explosion här i år, tror jag.
Finns det fler namn som ni vill lyfta fram?
ACN tycker jag man får lyfta fram. Han görs då för några väldigt avgörande insatser. Och sen vill jag faktiskt lyfta fram till 50% Bejmo, som jag tycker känns vass mot Gais och kommer med upp och sådär. Nu är det som sagt återigen ett division 1-lag, så man ska inte dra för stora slutsatser, men det finns mycket i hans rörelsemönster och liksom offensiva vilja som är kul tycker jag att se.
AC tycker jag har varit allt jag har sett i oss, att han slår fler avgörande passningar. Är direktare i sitt spel framåt. Naturligtvis är han en fantastisk spelare. Så det är bara att instämma i hans betydelse och hur bra det ser ut med honom också.
Sen det finns mycket. Nalic fortsätter att vara Nalic. Så att säga, väldigt bra mot Gais. Sen obegriplig utvisning mot Ängelholm. Och liksom... pendlar in och ut ur matcherna och sådär. Men det han gör han ju riktigt bra. Och jag tycker även Rakip börjar se allt bättre ut i balansrollen han har.
Rakip tryggar, men Nalic är ju allt mer ett mysterium. Och, alltså på något sätt måste man ju komma till rätta med det. För att man kan inte heller... Alltså han måste hitta en balans i sitt spel. Det går inte att ha så höga toppar, så djupa dalar och göra så dumma saker.
Vad säger du om utvisningen?
Jag tycker den är tyvärr solklar. Det är en markering. Jag tror inte att han träffar. Det var ju tyvärr den svåraste tv-produktionen i historien.
I knähöjd.
men man gör inte så. Någonstans sken det väl igenom. Men grejen var att han hade varit påhackat innan också.
Sånt tar man ju med sig.
Ja, någonstans. Så han måste hitta... en harmoni, skulle jag snarare kanske kalla det, en balans i sitt spel, för att som jag har sagt tidigare, han är inte bra när han försöker spela för sig själv, och det har ju en tendens att göra ibland. Sen är det ju lysande prestationer, han gör målen och ser till så hamnar i en situation så att Malmö får en straff som han jobbar fram. Så det är, men som sagt, När du kommer framförallt på den internationella nivån har du inte råd med misstagen. Och det är de som kan vara dyrköpta om han finns på planen, tyvärr.
Men om man fortsätter det resonemanget, Fredrik, är så att säga urvalet tillräckligt stort nu för att man ska veta kanske ändå att det är den spelaren han är?
Det är svårt att säga. Jag tror att man kan bara liksom jobba lite med det mentala med honom, så tror jag att han nog kan nå en högre nivå ändå, en jämnare nivå. Och ofta handlar det ju om det. Det är ju inte så att man under vissa matcher glömmer av hur man spelar fotboll, utan det handlar ju liksom om att någonstans börja i rätt ände hela tiden, att börja med att lägga ner det hårda jobbet och sådär. Han har ju en jäkla vinnarskalle, vilket man också kan se på träningar rätt mycket. Han blir ofta arg och sur om man förlorar, och de hade på träningen igår ett 2-mot-2 och 3-mot-3 spel. Han är otroligt sugen på att göra mål hela tiden. Passar inte gärna bollen. Jag tror han var i samma lag som Hugo Larsson. Det var inte många passningar Hugo Larsson fick av Adin Alic, utan han går ju på mål hela tiden, och det är ju ett kännetecken för någon som gärna vill ha rollen av att avgöra matcher och liksom vara stjärnan, så att säga. Och jag tror att det kan den självbilden, eller vad man ska säga, eller den viljan, inte alltid att den funkar 100% när man inte är den största stjärnan och inte har den främsta rollen offensivt, som till exempel Anders Christiansen har när han spelar där uppe, eller Ola Toivonen har haft när han spelar där uppe. Och då kan det vara att Adin Alic inte riktigt vet vilken roll han har på plan, alltså vad förväntas jag göra och vad kan jag göra och sådär. Så det handlar nog mycket om att han ska börja i rätt ände. Det är lite diffust liksom, men det är ett ganska diffust inom situationstecken problem då liksom.
Om vi då fortsätter på det spåret, så, och det som du tog upp i början, Max, så fanns det ju också en del spelarinsatser som kanske man hade förväntat sig mer av. Och eftersom vi var inne på Chalus, så kanske det är där vi ska börja. Jag vet inte om du vill ta upp den tråden igen, Max.
Nej, jag har tänkt på det när man har sett andra matcher nu här under vårvintern. Så har det liksom lindats in. Ja, men han ser stor och stark ut, och man ser att han är en fysisk mittback och sådär. Och undertiden har varit, tycker jag, som min egen känsla, att han ändå inte har visat. Det tar ju tid, alltså det absolut. Men han är långsam. Och han fattar beslut nu som ställer till det för laget i vissa lägen. Och det är klart att det är ju redan ett läge när de har runt om mittbackar, tycker jag. Därför att han spelas ju in ganska hårt, eftersom alternativen är ju inte så många, som sagt. Och jag fick en känsla av att det var ganska irriterat när Dahlin fick den här smällen, när han fick ut och täcka en alldeles för kort bakåt nick, var det väl. Det är kanske bara en detalj, men det finns något lite lojt och långsamt över agerandet som jag tycker oroar så här långt.
Håller du med, Fredrik?
Ja, men han har väl inte riktigt sett så riktigt så dominant ut som man hade förväntat sig. Liksom. Men det är också svårt. Det är såklart ta lite tid att lära känna ett nytt lag och så vidare. Så man får väl se om man har mer i sig. Liksom. Det är ju ja, duellspelet är han ju fortfarande bra i, men det är ju liksom positioneringen som är lite problematiskt, tycker jag. Jag tycker, om man ska dra någon slags slutsats av de här två matcherna, så är det ju lite, det skaver ju lite att MFF släpper in mål i båda matcherna. Första matchen är ju speciellt dåligt, för att där hamnar man ju tidigt underläge, och det, som sagt, det kan ju bara krampa ordentligt då. Det gjorde det nu, men nu löste man ju det ändå.
Andra matchen, förlåt.
Man löste då tack vare framförallt fina individuella prestationer. Men där är det ju Niklas Moisander som helt går bort sig på första målet. Det får han ju inte göra. Han är 36. Det ska liksom inte ske. Han ska inte sätta sig i den situationen att han hamnar en mot en där ute mot en pigg ytter i Ängelholm som kan slå in bollen liksom i helt frilejda. Och målet mot Gais, det är väl inte lika allvarligt, men de leder med 3-0 ganska säkra redan där att de ska vinna. Men det är ju ändå sådär att där får en guy spelare liksom slå in bollen och avsluta helt ren. Och det är svårt att, det är lite en situation där det inte är helt lätt att peka ut någon, vem. Chalo står ju framför Johan Dahlin till exempel, så han ser ju inte vad avslutet ska komma. Det är inte bra, men det är inte Chalos mål framförallt, utan jag tycker att det är Sebastian Anasi, Anders Christiansen och Erdal Rakip som inte ens är inne i straffområdet för att fånga upp den här löpningen, utan där är det istället Birman Severt som kommer bakom, och han, det kan knappast vara hans gubbe, utan han ser, upptäcker att ingen har honom och löper in då. Så att det är väl, vad ska man säga, det är ett mer taktiskt problem.
Det är ju, det hade ju ungefär stora problem med i Champions League. Det är ju förvisso spel på en helt annan nivå, men där var det ju väldigt många motståndare, mål och chanser som kom till precis på det sättet. Mittfältaren som löpte in utan att någon plockade upp dem. Mm. Finns det fler individuella insatser att, som det finns, som gav anledning till tvivel?
Men det är väl, jag vet inte, det är väl tvivel angående positionen återigen. Då tyckte jag väl att Jo Inge Berget gjorde väl ett förtjänstfullt jobb mot Gais, om jag inte är helt fel på det. Så man inte blandar ihop det. Men mot Ängelholm så försvann han helt ur matchbilden, tyckte jag. Och, det här har vi ju pratat om länge, och han vill vara den centrala anfallaren själv, men faktum kvarstår ju, trots 10 mål på 2 matcher, Malmö FF måste ha en anfallare som gör mål när det kommer till tuffare matcher här. Jag ifrågasätter inte Berget, för jag älskar honom som spelare. Jag tycker han är en fantastisk spelare. Men det är ju inte rätt roll på något sätt på sikt där. Han kan säkert gå in och ta den någon gång då och då. Men det är ju på, som en krigare på kanten man vill se honom. Så är det bara.
Och så länge MFF inte har fått in någon ny anfallare, kan Ola Toivonen vara den spelaren?
Inte just nu, för att han är inte i speldugligt skick. Så att jag tror inte att han kommer vara alltså behöver ju få upp sitt matchtempo, och det kommer nog ta några omgångar innan han är det. Så att just nu så är det väl egentligen Abubakar och Berget som är alternativen där, och jag tycker ingen av dem riktigt har tagit den chansen. Och det som med Berget, är bra match mot Gais, inte bra mot Ängelholm. Han behöver vara bra i båda matcherna. Det är ju... Och Abubakar, ja, visst är mål i båda matcherna, men inhopp i båda också. Det är, jag tycker inte heller att han visar riktigt den typen av smarthet och på plan som att han måste göra när man ska ha den rollen. Liksom. Så att det är onekligen ett problem.
Jag trodde ju när Toivonen kom till Malmö, och jag tror som Fredrik nu att nu...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det är liksom inte läge eftersom han inte har någon matcherfarenhet och så vidare. Men när han kom till Malmö trodde jag att han skulle vara den riktiga offensiva spelaren. För när man satt och såg målsammandrag så var det ju mycket löpningar in i straffområdet och mycket, alltså, fasta situationer och så vidare. Så där han, jag tyckte att han kom för långt ner i banan och fick fel roll där. Men att han ska klara av att ta rollen nu som något sorts första val ser jag ut som tufft också.
Det ställs ju enorma krav på pressspelet där. Och det var ju, pratade ju Toivonen om också, att det var liksom en förändring för honom, där Tomassons hårda press, att man ska springa väldigt mycket där uppe. Och det är just att se om man har det i sig. Men har han det i sig, så kan han hålla tempot, så är det ju absolut ett alternativ som nummer 9. Det är ju ingen ny roll för Ola Toivonen, även om han gärna droppar ner och hämtar lite grann. Men man kan ju absolut fixa till den rollen så att man växeldrar lite mot någon som ligger bakom. Går säkert att hitta en bra lösning där. Men det är ju i sådana fall en plan B. För att plan A är ju en ny anfallare som kommer in. Och det kommer ju MFF lösa också förr eller senare, och något namn kommer dyka upp.
Om man då blickar framåt mot gruppfinalen, så har ju MFF, eller Värnamo precis som MFF, två raka segrar. Men här pratar vi om två uddamålsvinster. Vad förväntar ni er av MFF i en gruppfinal på hemmaplan mot ett motstånd som man ju får förmoda de har väldigt bra koll på, med tanke på sammansättningen i ledarstaben? Vad behöver MFF leverera för att de ska känna sig bekväma efter den matchen?
Ja, det är väl som mot Geist, liksom tempofyllt, löpningar, press och så vidare. Det man gör bra helt enkelt. Och det är ju såklart en helt annan sak att spela hemma på Malmö IP jämfört med en undanskymd konstgräsplan bakom en hockeylada.
Europas bästa hockeylada.
Ja, Europas bästa hockeylada. Rögle är ju nyblivna Champions Hockey League-mästare. Samma kväll som Malmö Redhawks torskade mot Timrå med 3-0. Och det var skilda världar i hockeyn. Men det är inte det vi ska prata om. Jag tror att MFF behöver sätta fart på bollen ytterligare och fortsätta ösa på. Jag skulle nog också vilja se att man börjar spela in Peña på mittfältet. Nu ges ju ett liksom möjlighet till den typen av omstuvning nu med Nalic skadad också.
Avstängd.
Förlåt. Jag snurrar till här. Det var hockeyn som förstörde mitt resonemang. Nej, men jag tror det är dags för Peña. Jag förstår att man har hållit honom utanför. Han har liksom inte fått den försäsongen, eftersom han mer eller mindre bara fortsatte tävlingssäsongen. Gick in i ett VM-kval med Peru efter en vecka semester. Efter Juventus-matchen då, som MFF hade i december. Där kan man inte hålla honom för länge utanför laget. Han har ju gjort det bra i U21 också, såg pigg mot Olympic. En match jag inte såg, ska sägas, men sett highlightsen och sådär. Fina insatser.
Ja, Peña måste ju in i laget. Mm. Det blir en väldigt konstig signal. Jag vet, man kan inte leva på andra meriter, men en spelare som är ordinarie i Perus landslag och spelar VM-kval och kanske är på väg mot VM, det blir en konstig situation i truppen om han inte skulle spela nu här. Så jag förväntar mig honom på planen.
Peru vill nog gärna också att han ska börja spela lite matcher. De vill väl att han liksom spelar U21-matcher inför de här viktiga matcherna de har.
Sen tror jag precis som du att MFF bör sätta in stöten och avgöra mot Värnamo tidigt. Och liksom, nu trappar man ju ändå upp. Det är ett lag som gjorde en kanonsäsong i fjol i Superettan och som är ny i Allsvenskan. Och som har allt att vinna. Men alltså, då måste ju MFF faktiskt lyfta sig ett steg till också. Och med den erfarenhet och rutin man har och så vidare. Och det är ju både bra och lite farligt det här att man faktiskt kan ha oavgjort att gå på också. Det såg vi ju när, i den allsvenska avslutningen mot Halmstad, när MFF hade visst att guld skulle det bli om man spelade oavgjort. Och det är inget riktigt bra utgångsläge. Så jag förväntar mig ett Malmö som vill gå in och avgöra.
Då som nu är ju Marcus Antonsson anfallare i motståndarlaget. Mm, lite faktiskt intressant.
Lite spännande.
Han har blivit en sån här person som har spelat MFF som stöter på MFF hela tiden. Men han gjorde mål senast. Så det blir kul för honom. Men sen Nalic plats där till höger förväntar jag mig att Sebastian Anassi tar. Även om han har testats på mittfältet också. Men jag har svårt att se att man gör en annan lösning där. Och så Peña inför Hugo Larsson då. Om man bara får spekulera i startelvan.
Sören Rex kan väl spela till höger där ute också egentligen.
Ja, han kan väl göra det, men han vill väl helst vara till vänster. Ja, eller om man inte nu gör om formationen helt, men det sannolikt så tror jag att Peña går in och Nanasi går in.
Sen ska man ju komma ihåg att Jonas Thern har alltså 842 rävar bakom öronen. Så att han kommer att göra allt för att hitta på något riktigt jäkelskap och störa Malmö FF, för han är väldigt duktig och han är väldigt bra på att få ut maximalt av sina spelare. Och det är ett spelande lag, så det gäller att inte stå på hälarna för mittbackar i MFF och defensiva mittfältare.
Sen blir det ju spännande att se vad Milojevic gör för anfallsval mot Värnamo. Om man fortsätter med Berget, ger honom den tredje starten, eller om Abubakari då efter mål i båda matcherna, om han får chansen där. jag tror nog att Berget får fortsatt förtroende där. Men ja.
Varför tror du det?
Dels att han förstår spelet bättre. Han är väl inkörd i liksom det taktiska biten, även om det har gjorts lite ändringar. Men han är en van startspelare i anfallet. Aboubakari är, jag har svårt att säga att de bedömer honom riktigt, riktigt redo än i just en sån här viktig match. Han har ju trots allt väldigt få starter i MFF. Samtidigt så fick ju Hugo Larsson chans här senast, så det är inte helt omöjligt. Det någonstans så sätter ju Milojevic, det är ju viktiga val för honom han gör att visa att gör du mål i två raka matcher, då får du faktiskt chansen i den tredje från start. Alltså det handlar ju också om att skicka ut signaler tidigt på säsongen och liksom visa att det finns en sund konkurrens i truppen. Men det är en balansgång eftersom det är tävlingsmatch som spelas också.
Sen är det ju skillnad på mål och mål också på något sätt.
Så är det ju.
Det är inte lika viktigt att göra 5-1 målet som 1-0 eller 1-1 kanske.
Men det är ju viktigare att göra mål än inga alls.
Om man vänder på det. Det är sant.
Ja, det blir spännande att se.
Ja.
Kanske får ett smakprov på någon träning här på torsdagen. Ja, torsdagen borde väl vara man kan se någon elva, för fredagsträningen är bara öppen. Det första.
Nu tänker jag att vi ska gå över till att prata om kriget i Ukraina, eller rättare sagt vilka effekter kriget kan få för fotbollen och Malmö FF och personer som står föreningen nära. Den första och naturligaste kopplingen är ju Denis Hadzikadunic, vars tillvaro i Rostov, ett par mil öster om Ukraina, är i högsta grad osäker. MFF sportchef Andreas Georgsson har betonat att föreningen i första hand arbetar för att stötta personen Denis Hadzikadunic, vilket såklart är helt rätt och förståeligt. Men vad tror ni om framtiden för fotbollsspelaren Denis Hadzikadunic, Max?
Alltså frågan är, vi har pratat lite om det där ute innan vi gick in i poddstudion här också. Frågan är ju så mycket större egentligen. Va? Det här är allt det som sker runt om oss i omvärlden just nu går inte riktigt att greppa om, tycker jag. Vi ser nu att Ryssland stängs ute i alla internationella idrottssammanhang. KHL-spelare uppmanas av packningen klar och sticka därifrån. Jag vet inte hur de ska komma ut eftersom flyg inte kan fungera, vad jag förstår. Det måste vara en oerhört märklig situation. Om jag nu förutsätter att Dennis finns kvar i Rostov. Obehaglig, tuff mentalt på alla sätt och vis. Alltså hela ryska ligan i fotboll kan ju vara raserad om ett par veckor här om spelare får bryta kontrakt och flyr fältet. Så det, alltså, jag kan bara hålla med Jesson att just nu så är det ju väldigt underordnat. Men det är klart att för Dennis som person, eftersom han tydligt och via sin agent inte minst har uttryckt att han vill till Malmö, så är det klart att det hade varit väldigt skönt för honom att komma hem och komma bort och veta att han inte behöver åka tillbaka dit. Det är jag helt övertygad om. Men som sagt, det här är ju någonting som jag tänkte, alltså väldigt cyniskt så vi pratar om nya anfallare till Malmö FF. Alltså vad händer med alla spelare i ryska ligan under våren? Det kanske är så att Malmö plötsligt kan låna in någon toppspelare om alltså, man vet inte.
Nej. Det blir ju å ena sidan så känns det kanske lite futtigt, som jag sa i inledningen, att diskutera detta, men samtidigt så är det ju för yrkesverksamma fotbollsspelare så är ju detta liksom ändå det väsentliga i deras tillvaro, ihop med familjen givetvis, men liksom att hitta en fortsättning.
Nej, men så är det ju absolut. Alltså grejen är det också, om man då ska titta på de rent praktiska detaljerna, så har ju Sveriges fönster öppet mars månad ut. Men det är bara något annat enstaka fönster i världen som är öppet överhuvudtaget. Vilket innebär att om de här spelarna som nu finns i Ryssland, för att ta dem, alltså Dennis och andra, så är Sverige ett av väldigt få alternativ. Men det jag menar också, jag tror att i det här perspektivet där världen har hamnat nu, så är Vi är trots allt inne i mars och det kommer ett nytt fönster i sommar. Alltså jag tror att många fotbollsspelare inte kommer att spela någon fotboll den här våren kanske som finns där borta. Det är väl
Nej, men tänk på att VM inte heller är från...
I höst, nej, precis. Så det är en oerhört komplicerad situation som vi lever i. Och där idrotten på många sätt och vis kommer att vara en väldigt viktig beståndsdel eftersom vardagen och vardagslivet är viktigt. Men det är så svårt att förutspå vad som kommer att hända. Vi ser det även i handbollskretsar nu där Anna Lagerqvist också är ju proffs i Rostov, Lugitjejen, och hon ska ju formellt tillbaka där om någon vecka. Och jag har ju svårt att tro att det verkligen blir så. Men...
Det internationella spelarfacket FIFPRO krävde ju häromdagen att deras medlemmar ska få riva sina kontrakt med ryska klubbar. Och i den ryska ligan finns det ju idag 9 svenska spelare. Kan man se några av dem vända hem till allsvenskan, Fredrik?
Ja, det kan man väl göra. Om man bara tittar på vad de är karriärsmässigt och vilken status de har, så är det väl kanske egentligen Viktor Claesson och möjligen Jordan Larsson som man ser kanske inte skulle vända hem till allsvenskan. Men annars så liksom Filip Dagerstål skulle gå in, mittback då, tidigare IFK Norrköping, skulle gå in i vilket allsvensk toppklubb som helst egentligen som mittback. Det vore ju liksom, om Mats Kadonis inte går att lösa, är det ju en möjlighet för MFF möjligen. Armin Gigovic, tidigare HF-spelare till exempel, också i Rostov då, också en möjlig spelare för MFF, kanske speciellt då som Oskar Lewickis skada fortsätter att vara ett stort frågetecken. Men det blir ju liksom, allting handlar ju om vad som händer med deras kontrakt och vilka möjligheter de har att gå vidare till en annan klubb. Eller om någon till och med liksom, ska säga inom citationstecken då, unnar sig lyxen att bryta kontraktet helt om man inte har så långt kvar då att verkligen ta den ekonomiska smällen.
Ja, för det är ju så också, man vet ju inte hur affärer rent praktiskt fungerar med Ryssland just nu. Och vill Malmö FF betala ut summor till en rysk klubb, och kan de göra det? Och, alltså det är så otroligt. Lån är ju däremot en möjlig variant som kanske skulle vara enklare då för flera av de här spelarna. Att de kunde komma hem och spela några månader. Om allsvenska klubbar är beredda att ta den varianten.
Ryska klubbar, i och med att vara sportchef i en rysk klubb just nu är ju liksom ett omöjligt uppdrag. Det går ju inte att värva någon utländsk spelare dit för att täcka upp, då får man ju bara täcka inhemska spelare. Och släpper man, säg att Rostov skulle släppa sina 3 svenskar, det gör man inte bara utan att få in någon slags ersättare för dem.
Ja, ryska fönstret är stängt nu.
Precis. Nej, men låna ut dem, liksom. Det kan de ju göra, men de kan inte, nej precis.
De kan inte ta in någon,
nej. Så att där är det ju, då får man ju se på sin ungdomssektion eller något i den stället. Det blir ju jättesvårt.
Så. Det här är ju en verklighet som vi mer och mer, alltså den kommer att rasa över oss mer och mer på skilda områden. Ser man det i ett lite längre perspektiv då, tittar framåt sommaren, och eftersom Ryssland nu är avstängt så kommer det ju att påverka Europaspelet i ganska hög grad. Jag vet att Malmö FF balanserar på att vara sidat i kvalomgång 3 i Champions League-kvalet, och får inte Ryssland vara med så kommer det automatiskt att hacka upp ett steg där, för Ryssland har en fast plats i Champions League.
Mm. Och om de blir av med den, så tyckte jag läste att då går den platsen till den ukrainska mästaren faktiskt, vilket ju är en lite pikant detalj i det hela.
Ja, och då behöver inte de kvala, och då, alltså, så blir det ju rockader hela vägen. Så det kan innebära det för mig. Jag har inte specialstuderat det, men det kan, och det gäller ju samma sak för Europa League och Conference League det också, så att det kan bli mycket som blir märkligt framöver.
Ja, för det är just det, men det är en intressant aspekt som jag faktiskt inte tänkte på förrän vi satt oss här, är att nästan alla bojkottar i ryska företag och gör ju inte affärer med Ryssland längre. Men för att få en spelare ur Ryssland så måste man ju göra en affär med en rysk klubb. Och, ja. Med tanke på att alla vet att spelarna så gärna vill lämna. Och så det blir väldigt spännande. Eller spännande är väl kanske fel ord. Men det är någon slags väldigt komplicerad situation hur de här affärerna ska gå till. Och vem som ska få pengar. Och vem som är beredd att ge pengar.
Ja, det finns ju naturligtvis väldigt mycket som man skulle kunna diskutera kring det här. Men det är ju svårt att göra det så mycket mer i nuläget. Situationen förändras ju lite dag för dag och det kommer väl att klarna så småningom, liksom bit för bit. Fotbollen är ju liksom en del i det hela.
Nej, vi skulle ju kunna prata en podd om vad det, en hel podd om bara idrotten i Ryssland, liksom vad det här innebär, för jag tror inte att Putin slutar kriga för att idrotten slängs ut ur världssamfunden här, men man ska ju klart för sig att idrott är väldigt viktigt i Ryssland för människor. Precis som vi pratar här om att vardagen är viktig för oss, så är den ju i någon mån det också, eller i hög grad för dem där också. Nu påverkas deras vardag även där. Det är ju, vad jag förstår, ryska ligan i fotboll i alla fall pausad. Så att, ja, nej, det är mycket vi inte kommer att veta denna vår. Hur långt fram, det vet vi inte heller.
Vi kommer ju säkert att få anledning att återvända till detta ämne vad det lider. Jag tänkte innan vi slutar här också fråga om Peter Gvargis. Den frågan fick ni inte innan, men för jag hade glömt det då, men jag ställer den nu. Han lånas alltså ut till Jönköping Södra. Är det så att han kommer han att spela i MFF igen?
Nu var det tuff.
Ja, men alltså det var en tuff fråga, men jag tycker att den är befogad när det enda bestående intrycket är stämplingen i bröstet på Marcus Berg, som ju inte var avsiktlig, men han har ju verkligen inte, alltså, kan jag inte säga om det är om han har sig själv att skylla eller om det är andras fel, men han har ju verkligen inte gjort något annat avtryck.
Han har varit något mindre dålig när han hoppat in som vänsterback ett par gånger, men det kan man ju kanske inte riktigt. Nej, jag har ju svårt att se honom som en MFF-spelare. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på honom, men jag kommer att tänka på David Löfqvist som var en höst i MFF och fick lite chanser, och det var bara erbarmligt och det var inte bra. Sen flyttade han hem till Mjällby och så har det varit succé där. Alltså, vissa spelare kanske inte fungerar. Man ska inte döma för tidigt, men han känns väldigt långt ifrån MFF-nivå nu, tycker jag.
Tappar nog mer än vad man trodde på att inte spela regelbunden A-lagsfotboll i de här två åren i England. Det var han ju också tydlig med själv att han inte var. Det kan nog vara helt rätt för honom att flytta till Jönköping och få en säsong där han får vara lite stjärnan i laget och hjälpa dem uppåt igen. Och, men med det sagt så har jag kanske också svårt att se att han skulle gå in i MFF. Det, är ju, det finns ju ingen svårare miljö i Sverige att slå sig in heller. Liksom. Så att måste ju, man har liksom inte riktigt råd med att inte vara på topp, så att säga. Återstår att se vad som händer där i Superettan. Men om man tittar vid, Max tog ett exempel där, Piotr Johansson är ett annat exempel. Hade ju också svårt i MFF att slå sig in. Han fick chansen, startade liksom om i Gävle, fortsatte till Kalmar och nu är han ju klar för, blev ju klar för Djurgården här i vinter då, som ändå är en guldutmanare. Så att det, alla väg, det behöver liksom inte, man behöver liksom inte avfärdas för att man inte slår sig in i ett MFF som ändå spelar Champions League liksom. Det blir spännande att se vad som händer med honom, men jag tror att han hade inte fått många chanser i MFF den här säsongen, så att det är ju helt rimlig utlåning. Vi kan väl förresten också avsluta med en nyhet här. Det dyker upp ett pressmeddelande precis att MFF har signat upp en 17-årig islänningen August Orri Torsteinsson från Breidablik. Han ska alltså gå till P19-laget. Det är väl inte helt vanligt att MFF värvar från utlandet till sina ungdomsled. Benjamin Fadi är den som slår mig.
Det har varit någon annan kanske ytterligare också, men det är inte så ofta, det är det inte.
Är det någonting som ni tror att vi kommer att få se mer av dem?
Det är nog inte helt omöjligt. Det är ju en strategi som används av inte minst danska klubbar som har ju plockat några härifrån. Nu är det en geografisk närhet då, men danska klubbar jobbar mer så. Jag tror MFF sneglar åt det hållet.
Ja, hörni. Känner ni att det finns något som har förblivit outsagt?
Nej, vi kan väl bara notera möjligtvis det att MFF har årsmöte Och att man, det verkar bli ett väldigt lugnt årsmöte. Det är inga nya val. Och det, ekonomin har vi väl pratat om. Det finns mycket pengar i kassan och så vidare. Det finns en motion angående spelbolag och spelreklam som säkert kommer att bli debatterad och som kan vara intressant att se var det landar så att säga. Men när i övrigt så tror jag det blir ett väldigt, väldigt lugnt årsmöte. Mm.
Du förväntar dig inga kupper?
Nej, det känns inte som det är något sånt på gång faktiskt. Och inga, det är ordförandeval och det är ett par styrelseval och det är omval på Pontus Hansson och Lars Kongstad och på Anders Paulsson som ordförande. Så att,
Det var ju mer dramatiskt där med damsektionens mötet för, vad var det, 2 år sedan?
2 år sedan, ja. Nej, så nu känns det inte som att det kommer att hända sådär väldigt mycket där faktiskt.
Då blåser vi av för denna gången här. Det här har varit avsnitt nummer 275 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.